varmt välkomna till ett nytt avsnitt av podden Kyrkfika. Idag så kommer du att få möta Jonna Lindroth, personalvetaren som just nu är föräldraledig med dottern Hilma och som drömmer framåt om att bredda konceptet kring vad familj och gemenskap faktiskt handlar om. Jonna är uppvuxen i ett hem där alla alltid var välkomna och där det var naturligt för hennes vänner och andra att äta kvällsmat en helt vanlig onsdagkväll. Det här ska vi prata om i dagens avsnitt. Att hur kan vi liksom bredda konceptet för vad gemenskap är? Och hur kan vi mötas oberoende av var vi hör hemma och vilken familj vi egentligen tillhör till en större gemenskap? Och kanske även utmana tanken om vad församling är. Detta om tron på Gud och om livets upp- och nedgångar ska vi prata om idag. Så var med och lyssna. Varmt välkommen hit, Jonna Lindroth.
Tack.
Fint att äntligen få möta dig på det här viset.
Mm, verkligen.
För vår församling och för de som lyssnar så är du kanske väldigt välkänd för en del, men kanske inte för alla. Mm. Om du skulle få frågan, vem är du? Vad säger du då?
Ja, precis. Jag är Jonna. Jag är 27, måste tänka. Jag tror jag är 27.
20 plus.
Någonting. Ja, någonstans där. Jag är född 94. Uppvuxen i Tranås. Och flyttade hit till Habo för 5-6 år sedan. Mm. För att jag började jobba som ungdomsledare i den här församlingen. Det gjorde jag i 2 år. Och sen efteråt så visste vi inte riktigt var vi skulle ta vägen i livet. Jag och min man som heter Alexander. Men det slutade med att han fick jobb i Jönköping. Så vi blev kvar här. Och trivs nu bra i det här sammanhanget. Så att jag är före detta ungdomsledare. Bosatt här nu. Utbildad personalvetare. Mm. Är just nu föräldraledig med vår dotter Hilma som är dryga halvåret. Och ja, som person så... Ja, men jag tycker om människor och relationer. Jag tycker om församling. Ja, sådana saker är viktiga för mig. Mm. Kyrka har varit mitt största intresse, tror jag, under min uppväxt.
Just det.
Ja. Det är väl jag lite kort. Jag vet inte, du känner mig ganska väl. Ska vi lägga till något?
Eller du känner dig när du var 16, inte jag. Det har hänt en del sedan dess.
Ja, verkligen.
Jag tänker att en sak liksom, när jag tänker på dig är ju att du... Ja, men du säger att kyrka varit ditt största intresse, men jag tänker också människor överhuvudtaget. Mm. Att du har ju jobbat och jobbar för Erikshjälpen. Och jag har varit engagerad i Ekumenia nationellt. Alltså ja, du har varit engagerad i väldigt mycket ideell verksamhet också. Mm. Med hjärta för människor. Mm. Har det alltid varit så? Eller vad är det som gör att ditt hjärta klappar lite extra där?
Åh, bra fråga. Ja, men det har nog alltid varit så. Mm. Jag kan i alla fall inte komma på någon specifik händelse som har gjort att det har blivit så. Jag gillar, för mig är det viktigt vad jag gör med min tid och vilka sammanhang jag lägger mina resurser. Liksom. Och då har kyrka och ideell verksamhet varit en bra plattform för det. Mm. Där jag har fått växa och där jag får vara med och uppmuntra andra att växa. Så det, men människor och relationer har betytt väldigt mycket för mig också personligen. Liksom. Det handlar inte bara om att ge ut utan också om att få. Mm. Jag är uppvuxen i Lövsta kyrkan i Tranås. Så den platsen har varit jätteviktig för mig och människorna där. Mm. Och att få vara en del av det och ge andra samma plattform. Oavsett om det är i kyrka eller inte så har det varit väldigt, väldigt värdefullt.
Mm. Mm. Ja, men för jag vet ju också, vet jag inte ens om man får nämna det här, men jag vet ju också att du har avböjt lite, kanske på ett sätt, utåt sett lite bättre arbetsmöjligheter för att faktiskt få jobba med idéburen verksamhet.
Ja, precis. Verkligen.
Så det är ju någonstans ändå en hjärtefråga.
Ja, verkligen. För mig är det jätteviktigt vad jag ska göra. Och vad jag lägger min tid på. Det har jag ofta känt att det är inte vad jag jobbar med i första hand utan vad resultatet, liksom, vad är jag med och bygger upp, vad är jag med och bidrar till, oavsett om det är det jag får betalt för eller om jag inte får betalt. Liksom. Det har varit superroligt. Jag sitter alltså i Ekumenias nationella styrelse. Det har varit utmanande på många sätt, men det har varit jätteroligt att få göra det. Och det är ju inte avlönat. Men jag ser hur jag får vara med och växa och andra förhoppningsvis får ta del av det i det långa loppet.
Ja, men precis. Ja. Exakt. Varför blev vi just personalvetare?
Oj, det ärliga svaret är att jag behövde någonting att göra. Och jag kan ha väldigt svårt att ta beslut ibland. Så att jag satte mig med en katalog och strök utbildning efter utbildning. Tills det bara fanns en kvar.
Ah, ja.
Och det var den.
Det var den, ja.
Den fanns i Jönköping där vi skulle bo. Eller få stanna kvar i kring.
Mm.
Jag tyckte inte det var jätteroligt att plugga. Alltså. Det var kämpiga år. Men det tog inte så mycket tid. Så jag hade mycket tid att lägga på annat under tiden.
Ja, ah, smidigt.
Och nu när jag väl är utbildad så känns det så roligt. Jag jobbar nu på Erikshjälpen alltså. Mm. Med rekryteringar för olika second hand butiker runt om i Sverige. Jobbar hemifrån.
Just det.
Så som det är nu i alla fall.
Mm.
Ja, det har varit väldigt kul. Jag tog ju examen i somras och sen födde jag barn några månader senare. Så att jag är ganska ny i rollen.
Ja, det kan man säga.
Men, men det är väldigt roligt att få jobba med det. Och att få... Men jag har ju drömt om att få använda de här tankarna. Liksom. Hur är vi organisation? Hur tar vi vara på mänskliga resurser? Som mycket av den utbildningen och den funktionen handlar om.
Mm.
Att få tänka det också i kyrka eller i idéburen verksamhet har ju varit något slags målet under min utbildning.
Mm.
Att det är där jag brinner för att det ska funka så bra som möjligt. Liksom.
Just det.
Mm. Mm. Ja, det är superspännande.
Ja, men verkligen. Och tänker jag supernyttigt just in i ideella sammanhang där.
Mm.
Vi kanske inte alltid är vana vid att tänka på det.
Nej, precis.
Mm.
Nej, jag tycker ju... Ja, jag kan gå igång på sådana saker.
Ja, det är bra.
Mm.
Jag tänker en sak som jag sa till dig redan när vi skulle boka in den här intervjun. Är ju att jag skulle vilja prata med dig lite om familjeperspektiv. För att du och Alexander träffades ju för ett antal år sedan. Och sen har ju ni, innan ni fick liksom... egna barn. Så han har ändå fått barn på något vis. Kan,
ja,
man, kan man säga så?
Jo, men det kan man nog säga. Vi har ju förmånen att vara kontaktfamilj. Just genom det. Socialtjänsten till, till en pojke som vi värdesätter så mycket.
Mm.
Jag kan verkligen beundra hans föräldrar. Fantastiska människor. Som frågade ifall vi ville finnas som en extra resurs i den här pojkens liv. Vi var ju unga, alltså. Jag var 24.
Ja,
men att ge det värdefullaste man har liksom, till låns, till någon annan.
Mm.
Det har varit en sån gåva. Det är absolut utmanande ibland, men så roligt.
Så roligt.
Och nu har han fått välja att han vill bli storebror till vår Hilma.
Ja, just det.
Det var ju, man kunde ju valt att bara bli liksom, lite extra person så, men han ville bli brorsa.
Mm.
Och det tänker jag, ja. Att få välja, att familj kan vara någonting mer än de man delar uppväxt med eller gener med. Liksom.
Ja, verkligen. Precis.
Så. Ja.
Och hur ofta är han hos er?
Han är hos oss, nu har det varit lite speciellt under pandemiåret, men i grunden en helg i månaden.
Mm.
Jag är uppvuxen i en familj där det aldrig har varit uttalat liksom, att man har ett... men via socialtjänsten eller ett sånt uppdrag. Men det har funnits många människor som har fått ett extra hem hos mina föräldrar under min uppväxt. Och jag insåg inte hur annorlunda det var.
Mm.
Förrän jag flyttade till folkhögskola och insåg att det inte var norm liksom, för mina klasskompisar där. Att det kunde finnas någon extra som käkade kvällsmat eller frukost vid bordet. Så att,
just det.
Ja. Jag vet att jag kom hem en gång efter att ha bott på folkhögskolan då i några veckor. Och så kom jag hem till mina föräldrar och skulle borsta tänderna. Och så kunde jag för mitt liv inte komma ihåg vilken som var min tandborste i tandborsthyllan. Och så räknade jag och så fanns det 14 stycken att välja på. Och jag bara, det här är lite... Vilka ska jag ta? Och givetvis kanske någon av familjen hade mer än en tandborste. Men det var i alla fall så att flera andra människor var så hemma hos oss att de hade en tandborste i vår tandborsthylla. Liksom.
Mm.
Och det blev för mig en sån här insikt och jag blev så tacksam för vad jag har fått växa upp som en naturlig del.
Liksom. Mm.
Och det är nog, ja, jag tänker att det också kan ha att göra med då att jag nu tycker det är viktigt med människor och relationer. Att det har fått vara så.
Mm. Ja. Men har det varit vänner till familjen eller har det varit, du vet, vi hittade någon på gatan?
Nej,
som vi gör här.
Det har alltså, mycket varit min och min syster Lisas vänner som... att komma.
Just det.
Församlingsmedlemmar eller människor som har jobbat som ungdomsledare framförallt i vår kyrka har fått komma och vara liksom vila i våran soffa.
Mm.
Ja. Men jag tror att det har fått betyda väldigt mycket för många. Jag vet att mina föräldrar har haft liksom in case of emergency kontakten till fler precis. Personer än de som de är föräldrar till. Liksom. Och jag är väldigt tacksam för det, att de har gett mig det. Att det har varit så självklart att det alltid finns plats för någon extra hemma. Och det vill jag verkligen ta med mig in i vårt liv. Och därför var det nog, ja, men det är nog en grund till att det var så självklart att säga ja till att gå in i rollen som ja, officiell kontaktfamilj. Liksom. Mm. När vi fick den frågan, jag och Alexander. Jag vet att jag sa det till min man när vi var tillsammans ganska tidigt. Liksom, att jag vill att det alltid ska finnas ett extra rum där vi bor. Det är ingenting jag kan förhandla bort. Liksom. Det ska alltid finnas plats till någon annan också. Mm. Och om det är någonting jag vill lägga våra ganska begränsade pengar på. Så är det mat och gemenskap åt fler. Liksom. För att så har jag vuxit upp och jag tycker det har varit något av det bästa.
Mm. Ja men fantastiskt. Ja. Och jag tänker att det är ju verkligen någonting som vi kanske alla borde utmanas av. Och kanske är en väldigt stor utmaning, tänker jag, för oss är ett ganska privilegierat liksom, samhälle som Habo ändå är. Att vi liksom har våra egna små borgar på något vis, men att ibland vågar bryta dem.
Ja, det var, om jag ska vara väldigt ärlig, så tyckte jag det var en utmaning i Habo. Att det var ett så, när jag flyttade hit och skulle jobba här, liksom, att jag saknade mångfalden, och det gör jag fortfarande. Och jag saknade bredden, både i samhället och i församlingen, liksom, av olika roller och erfarenheter och så. Och det tror jag verkligen vi saknar. Och samtidigt är det viktigt att förstå att det här samhället kämpar med andra saker.
Just det.
Det är inte så att alla har det perfekt. Mm. Bara för att ytan ofta kan verka mer privilegierad än i många andra situationer och sammanhang. Så det tog en tid att känna mig hemma. Och jag var så här, jag kanske inte ska vara i den här funktionen eller i den här. Jag är inte som alla andra här. Liksom. Och samtidigt så kände jag att nej, men låt mig vara med och förändra eller bredda bilden då av vilka vi kan vara som lever här som en del av församlingen. Och att våga göra det lite att våga ha det lite enkelt.
Mm.
Det brinner jag för. Alltså, när folk kan vara så här, men hur orkar ni ha folk hemma? Ja, men de får min mat om de lagar den.
Precis. Jag ställer mig inte och lagar 3 rätters middag till dem. Det får de fixa.
Nej, jag berättade för några klasskompisar på högskolan att jag skulle bjuda hem, eller att vi skulle äta kvällsmat med några vänner. De bara, vad ska du laga då? Jag bara, fil och macka, tänkte jag. Och de bara, vad sa du? Och då insåg jag på något sätt att det kanske inte är okej egentligen att bjuda hem folk på fil och macka. Men om man ska hålla på och laga mat varenda gång, då skulle man ju aldrig orka.
Nej, precis. Jag vet en vän till mig som sa att det bästa är att bjuda hem folk på en helt vanlig vardagskväll. För då kan man bjuda på kostrogen off-zone. Vilket man kanske inte känner att man alltid kan annars.
Nej.
Men det ligger någonting i det att hitta den där enkelheten.
Jag skulle säga att kostrogen off är ju, de har ändå lagat
de mat. Lagat. Just det, de har man ändå presterat. Men vad tror du att det beror på då? Att vi liksom har så svårt för det där med att dela livet med varandra?
Men jag tror det handlar mycket om rädsla för vad. Ja, men sårbarheten eller att visa det som är brustet. Och en rädsla för vad folk ska tycka och tänka. Och den kämpar jag också med jättemycket. Att våga lita på att man är tillräckligt behövd i någon annan människas liv för att få komma dit eller bjuda hem den personen, fast att man inte är i toppskick liksom, eller så. Men det handlar också om att våga tro att folk vill ha med en att göra. Alltså, att våga kanske bjuda in sig, det är lättare sagt än gjort. Liksom. Och det krävs ju en finkänslighet där. Liksom. Men jag tror vi är rädda ibland för att visa livet som det verkligen är.
Mm.
Det kan jag också vara. Och jag tror inte att man ska göra det med alla. Men att våga hitta de här sammanhangen där det är okej att bara. Idag är livet riktigt, riktigt kast. Får jag komma hem till er i mysbyxor och bara ligga i er soffa en stund?
Liksom. Precis.
Det har ju varit väldigt utmanande för mig och många andra säkert det här året. När man inte får göra sånt.
Så. Exakt, verkligen.
Det blir ju väldigt mycket tråkigare att vara. Ja, men på något sätt blir elände lättare att bära om man delar det med andra. Men det blir också mindre, tror jag.
Mm.
Alltså det.
Ja, men det här året kanske har tydliggjort det för många. Mm. Att vara den där gemenskapen faktiskt.
Exakt.
Betyder liksom.
Verkligen.
Mm.
Och för oss som har, ja men våra föräldrar bor 10 mil bort och vi är nog ganska familjenära människor, jag och min man så. Och därför blir det påtagligt för oss att det inte är, det krävs ändå ett litet projekt att ta sig till dem liksom. Precis. Och att det har tagit tid för mig att hitta den självklara gemenskapen här.
Mm. Just det, de som någonstans blir ens familj.
Ja, de som det är okej att komma hem till och lägga sig i soffan. Så.
Vad skulle du säga att den här, att få bli liksom kontaktfamilj för den här fantastiska killen liksom. Vad har det gjort med dig?
Ja, men jag blev väldigt ödmjuk inför för hur olika förutsättningar vi ibland kan ha att möta livet. Framförallt jag skrattat mycket mer än jag någonsin har gjort. Jag har sovit lite sämre. Haft några fler dilemman av hur man ska göra. Kära någon, vilket ansvar det är att få låna någons barn. Men framförallt har jag blivit bara så välsignad med härliga situationer. Liksom.
Mm.
Ja. Ja, det har varit så, så underbart. Verkligen en stark rekommendation. Tro inte att ni måste vänta. Vi bodde i en liten lägenhet. En student och en arbetande person. Vi var 24 och 25 när vi fick den frågan. Mm. Absolut, det var en jättegedigen utredningsprocess. Och det respekterar jag och det ska det vara. Det är fantastiskt att det är så. Men man måste inte ha... Det som behövs till många barn är trygga familjer med olika förutsättningar. Mm. Och jag tror att så många skulle må bra av att släppa in fler i sina liv på det sättet. Men jag tror inte heller att det behöver vara på ett sånt sätt. Liksom. Det kan verkligen handla om att bara låta barnets klasskompis som man vet kanske kämpa lite hemma. Komma på en eftermiddagsmällis en dag i veckan.
Precis.
Eller att grannen som man vet är ensam får käka middag ibland hos en. Eller sådär. Mm. Jag tror jag tror inte att det behöver vara liksom avtalsskrivna uppdrag. Jag tror att vi tillsammans bara skulle må väldigt mycket bättre om vi delade livet mer med varandra. Och att inte tänka att man inte har något att bidra med till andra, men inte heller tänka att man själv inte behöver det. Alltså jag behöver också sammanhang där jag får vara. Liksom.
Mm. Har ni fått några reaktioner? Alltså jag tänker på ert sätt liksom att väldigt tydligt så här, det här vill vi att vårt hem ska få vara.
Jag tror inte det har blivit så tydligt nu. Vi flyttade till hus under den här pandemin. Mm. Vilket har gjort att typ ingen har fått komma hem till oss. Och det gör väldigt, väldigt jobbigt. Liksom, för det går inte. Det tar emot i hela mig när jag flyttar till ett sammanhang. Och så vill jag bara få säga att kom hem till oss. Liksom. Hjälp mig att känna mig hemma i mitt hus. Jag behöver andra människor för att göra det. Och så får jag inte göra det än.
Mm.
Så under vår tid som vi har levt tillsammans har vi antingen varit ganska nyinflyttade på ett ställe eller då bott i hus och inte fått ta hem någon.
Just det.
Så jag vet inte, det är också svårt för oss, är det ganska självklart att som sagt det går att bjuda hem någon på fil och macka.
Mm.
Sen tycker andra att det är jättekonstigt, uppenbarligen, men det har jag inte reflekterat över. Först de säger det. Och det är väl lite skönt kanske.
Det är ändå jättebefriande, tänker jag. Att inte
mer fil och macka åt folket.
Ja, exakt.
Nej, men jag tror att vi behöver sänka kraven på vad gemenskap ska vara. Ja. Jag tycker också att det vore superkul att duka fint och liksom köpa hem god mat. Men för det första ska man ha råd och det skulle man inte ha om det alltid måste vara så. Eller vi skulle inte ha det i alla fall. Och för det andra så orkar man ju inte det.
Nej.
Jag tror att... Ja, för oss har det varit så värdefullt att bara mötas i vardagen.
Mm.
Enkelt. Jag är uppvuxen med en familj i kvarteret hemma som blev som en extra familj för våran familj. Så vi, och när storebrorsan då, min bonusbrorsa Elias, skulle flytta utomlands och bo i Mali ett år så bara insåg vi att oj, vi behöver skaffa rutiner för vår gemenskap. Så då bestämde vi att varje onsdag så ska vi äta kvällsmat tillsammans.
Mm.
Och då var det just fil och macka på menyn. Och i flera års tid så träffades då 2 barnfamiljer med tonårsbarn till fil och macka kvällsmat varje onsdag. Man skulle ha väldigt bra skäl för att missa detta. Det var liksom då fick man stå till svars inför gänget. Vad är det som är viktigare än vår gemenskap den här gången?
Nej, men, och jag vet ju när jag jobbade i Tranås och vi bodde hemma fortfarande. Ja. Då var det så här, du får gärna komma, men då kommer också den här familjen och det här som gäller. Liksom.
Precis.
Ja. Men man var ju varmt välkommen att bara hänga på.
Ja, och det insåg vi att det sipprade liksom ut. Så sen var det nästan ofta någon som ville få vara med. Liksom. Till slut slutade vi räkna tallrikarna. Vi bara ställde fram en, liksom,
en hög.
En hög. Ja. Så får väl någon hämta en till om det fattas. Men ja, jag tror att jag har format mig så mycket mer än jag vet.
Ja.
Att få ha det så, liksom.
Just det.
Att få veta att... Och vi i min tonår, liksom, vi hade många som bodde i samma kvarter, som var med i samma ungdomsgrupp i kyrkan. Och det var liksom så här, i vilken trädgård hänger vi kväll hela somrarna? Och det var alltid okej att folk tog med sig sin egen mat, liksom. Man hjälptes åt att fixa. Mina föräldrar var alltid väldigt uppmuntrande till att vi kunde vara hos oss och vi var hos andra med. Mm. Liksom. Och att, ja, jag bara inser att jag är så tacksam för att jag fick med mig det.
Mm.
Och jag inser också att det inte är självklart.
Nej,
men precis. Jag tror att fler skulle kunna ha det så än vad man tänker. Om man vågar
släppa. Vi dessutom, tänker jag, i församlingen våga vara de som kanske visar lite väg för just det sättet att leva.
Precis.
Hade ju varit fantastiskt.
Ja, verkligen. Jag älskade våra fredagstacos, jag kommer inte ihåg vad det hette, men som vi körde innan pandemin här. När vi bara, jag kommer ihåg en kväll när din dotter Siv bara stod och tryckte ananas. Liksom. Det var det enda hon käkade och alla bara skrattade och vi liksom delade kaoset tillsammans. Liksom.
Ja, precis.
Det behövde inte vara, folk fick komma trötta och i träningskläder och jag bara älskade att vara kyrka på det sättet.
Just det.
Det är de sammanhangen jag känner mig hemma.
Ja, men jag tror att vi... Och kanske som du säger, just i sådana här samhällen också, att våga utmana lite den perfektionsnormen som någonstans ändå finns.
Mm.
Och som jag tror är ganska utmanande för många att försöka leva upp till.
Ja. Ja, men att det här att både ge och ta emot, att det kan vara på olika sätt. Både att ge och ta emot gemenskap, men också praktisk hjälp, omsorg. Vi har fått känna på nu det här året när vi skulle få barn, hur människor bara var så generösa mot oss. Jag har hittat kassar i vår brevlåda med kläder i precis rätt storlek till vårt barn. Någon har gett oss ett skötbord, en annan en säng. Alltså, och vi har varit så här, ska vi betala? Nej, men ni får det. Mm. Liksom. Och att våga acceptera det har jag fått jobba lite med. Att liksom inte tänka att jag ska kompensera den generositeten, utan nu är det saker som ges till mig. Och det jag kan göra med det är väl att lova mig själv att någon gång ge det vidare till någon annan. Liksom. Mm, och det kan handla både då om praktiska saker, men också om gemenskap. Att inte tänka att alla relationer ska utjämna sig liksom gentemot varandra. Utan att det på något sätt är vi en del av ett större sammanhang. Det vi får ta emot och vi får ge till andra. I olika tider, utifrån olika förutsättningar, olika saker. Men att våga ge och våga ta emot, alltså framförallt det, alltså det... Det är så viktigt och det kan vara på så många olika sätt. Men ja, änglahyss alltså. Att våga skämma bort folk med lite saker. Att våga ta emot dem med ett gott, eller med ett öppet hjärta. Liksom. Det tror jag är väldigt viktigt. Och någonting vi är väldigt tacksamma för att vi har fått uppleva det här året.
Du har ju varit inne nu några gånger på både då kyrka, församling. Och vad det har betytt i din uppväxt. Och så här. Men vad... Har tron alltid funnits med?
Jag kom med till kyrkan när mamma sjöng i kyrkokören. Liksom. Så att jag har alltid varit i kyrkan då och då under min uppväxt. Och jag har inget tillfälle när jag blev kristen. Men jag skulle ändå säga att mitt engagemang i kyrka och att känna mig väldigt hemma där, det har nog ändå funnits mer eller mindre hela tiden. Men min plats i kyrkan fick jag mycket under min tonår. Mm. Det var då jag hittade, liksom, ja, men jag tror min tro fick konsekvenser i min vardag på ett sätt. Så. Då växte det mycket och jag fick vara under ungdomsledare framförallt som fick uppmuntra mig mycket och så. Men också församlingen i stort, att få prova på att leda gudstjänst när jag var ganska liten och sjunga i kyrkan. Och ja, nej, men att det fick vara en väldigt naturlig plats för mig.
Mm.
Men sen har jag verkligen brottats med tro under åren. Det har inte varit självklart, men jag har inte haft någon sån här revolttid. Eller en tid där jag inte tänker, tror kyrka.
Nej, just det.
Men det har varit stunder där jag har känt att jag kan bära andra och många stunder där andra har fått bära min tro.
Mm.
Under de tiden, eller den tiden.
Vad betyder det för dig idag?
Ja, jag tyckte det var så utmanande det här pandemiåret. Mm. Alltså, jag skulle vilja säga att det betyder mer än någonsin, men jag tyckte det var jättesvårt.
Mm.
Att sammanhangen som hjälper mig att sätta fokus på Gud är på många sätt borttagna det här året. Och så. Och samtidigt så har vi haft ett omtumlande år som familj. Med min dotters födelse och liksom den tiden. Så att ja, men det senaste året och idag kanske tror mycket är i den fasen att få bäras av andra.
Mm. Och att det kan få vara så är ja. Väl också ganska
ja,
nog, befriande, tänker ja, jag ibland.
Ja, precis. Om man bara kan få landa i det. Det nu. Liksom, att vissa stunder har folk fått liksom möta ja, men att jag orkat be mycket för andra eller så, stå i ledarskap i olika situationer och roller. Och nu får det vara en tid för mig där jag får vila i att andra bär istället. Och det är jag ganska fin med.
Mm.
Och det tog en tid att landa där. Men jag längtar efter att tron ska få bli tydligare i min vardag igen.
Mm.
Mm. Verkligen. Och det är ju sorgligt att det ska bygga på en... Ja. Men på ett sätt är det ju sorgligt, men på ett sätt är det verkligen inte sorgligt att inse hur mycket församlingsgemenskap och rutiner och gudstjänstliv betyder. Mm. För att det blir ju tydligt hur viktigt det är.
Ja, men verkligen.
Så.
Ja, men vi får väl hoppas att den här eländiga pandemin någonstans ändå finns en ände på den.
Jag är lite trött på det nu. Ja.
Ja, jag tänker både för hela familjens skull och för liksom gemenskapens skull, men också för trons skull.
Ja, på något vis. Verkligen.
Ja. Du, Jonna, stort tack för att du tog dig tid att vara med här. Är det något mer som du känner så här, det här vill jag säga innan?
Nej, men jag tror att vi ska våga mötas mer i ögonhöjd.
Mm.
I den vardag, i den eländes vardag vi ibland står i den partyvardag vi ibland står i. Att våga bara dela våra liv där.
Mm.
Jag tror att det är en väldig välsignelse att göra det.
Ja, men verkligen.
Mm.
Tack för de orden.
Mm.
Tack för det du har bidragit med. Och all lycka till dig framöver.
Tack.
Tack också till er som har varit med och lyssnat på olika sätt.